Hjärtligt välkommen till Församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och idag så har jag med mig Församlingsfakultetens rektor Torbjörn Johansson. Och vi ska prata om Lilla katekesen. Och det kommer bli ett återkommande projekt här i våran podd. Där vi kommer ha speciellt inbjudna gäster och fakultetens egna lärare kommer att tala om Lilla katekesen. Och är det så att du vill bidra till den här poddens fortsatta arbete, då går det bra att göra det på Swish. Och då är det nummer 123-100-8457 som gäller. Och så märker man det med FFG podcast. Och då säger jag välkommen till Torbjörn Johansson.
Tack så mycket.
Och du är rektor här på församlingsfakulteten som jag sa innan. Och så är du lärare i systematisk teologi.
Det stämmer.
Ja, Torbjörn. Varför gör vi detta projektet här i podden?
Lilla katekesen har haft en otroligt stor betydelse i den lutherska kyrkan som en slags identitetsskapare. Det kanske är den text av Luther som har haft allra störst verkanshistoria. Alltså att den har betytt mycket och format tron hos många. Så Lilla katekesen tillsammans med hans psalmer är kanske de texterna som har nått längst ut och djupast.
Tror du att det är så att många känner till att det finns en Lilla katekes men få har läst den?
Så är det nog nu. Många har en bild av vad det är. Den är mycket förknippad med gamla tiders skolundervisning. Men kanske ganska få nu har ett slags levande bruk av den.
Vad innebär det nu att vi gör de här avsnitten?
Ja, tanken är att vi först här ska se övergripande vad det är för slags bok. Och sedan går vi igenom dess olika delar. Buden, trosbekännelsen, Fader vår, dopet, nattvarden med dels fakultetens egna lärare och dels inbjudna gäster.
Vad är Lilla katekesen? Vad är det för bok?
Det är ju en viktig fråga att börja med eftersom den, som jag nämnde, är förknippad med skolundervisning och ofta med katekesförklaringar där man har byggt på Lilla katekesen med ytterligare frågor och svar. Så att det ofta blev en ganska ordentlig bok som många förknippar med undervisning. Och Lilla katekesen som Luther skrev den från början hade lite annan karaktär. Det var förstås en bok i undervisning. Själva ordet katekes kommer från ett grekiskt ord som betyder undervisning. Och Luther skrev ju den för att man skulle lära sig saker. Men samtidigt så har den en slags vidare och kan vi säga bredare betydelse hos Luther. Nämligen en bok som man ska använda på olika sätt i sin vardag. Ibland har man kallat katekesen för en bruksbok.
Bruksbok säger du? Vad innebär det?
Ja, det är ett ord som används för att komma åt detta att Luther menade att den verkligen skulle liksom användas och brukas i så att säga, det helt vardagliga livet. Så att den innehåller till exempel då en morgonbön och en aftonbön. Man kan säga att de här sakerna man då ska lära sig utan till exempel Fader vår som man då inte alla kunde utan till. När man lär sig dem så ska man sedan använda det under dagen. Man ska använda de 10 buden under dagen. Så att detta betoningen av att man ska kunna den utan till ska man minnas ursprungligen hörde samman med att det var en ganska kort liten bok. Korta texter. Och då var det heller inte orimligt att lära sig dem. Det var alltså huvuddelar från Bibeln. Och sen skulle de under dagen från morgon till via måltiderna och till aftonen på något sätt hela tiden finnas med i en kristens liv. Och Luther sätter in det här i det sammanhang som är den andliga kampen kan man säga. Han nämner alltså i förordet till Lilla katekesen och även i förordet i Stora katekesen att den Lilla katekesen är insatt som ett medel att brukas i kampen mot djävulen. Minst 7 gånger kommer det här i de båda förorden att Lilla katekesen hör samman med en kristens dagliga kamp mot det onda. Och på det sättet är den en brukstext.
Var det mer att den individuella människan brukade den själv, eller var det familjen, eller var det i kyrkan?
Ja, på alla tre nivåerna kan man säga. Först och främst var det ju den individuella, och där la Luther en stor vikt vid att varje enskild kristen kallas in i denna kamp och ska kunna bekänna sin tro och veta var hjälpen finns. Man ska få då bönen, Fader vår till exempel. Men sen, som det såg ut på den tiden med familjerna och så vidare, så lägger han stor vikt vid att den ska finnas också i hem och familj. Och så småningom kommer den också i kyrkan, där man har använt den också som man har predikat över olika delar i den. Och naturligtvis katekesarbetet var det som genomsyrade hela församlingen från när det sen kommer med, alltså från vaggan till graven har lilla katekesens ord följt de evangelisk-luthersk-kristna sammanhangen.
Hur kom den här boken till?
Ja, den kom då till när han gjorde en visitationsresa tillsammans med några kollegor från Wittenberg. Så åkte de ut och han såg stor nöd ute i församlingarna. Helt enkelt där han säger att de vet inte vad kristen tro är. De behöver lära sig själva grunderna. Så att han ville ta fram texter som skulle på ett enkelt sätt sammanfatta själva kärnan i kristen tro. Så man kan säga att katekesens fem huvuddelar, som då alltså igen här är de 10 buden, trosbekännelsen, Fader vår, dopet och nattvarden. Dessa fem är uttrycker Luthers förståelse vad som är kärnan i Bibeln. Så att det är ett försök att sammanfatta Bibelns budskap, kan man säga. Så att var och en på den tiden, då också många var analfabeter, skulle kunna lära sig detta och ha det i sitt hjärta. Så att efter denna visitationsresa, när han kommer tillbaka, så skriver han då lilla katekesen 1529. Och den växer fram i några steg som vi kan återkomma till. Men samma år skriver han också stora katekesen. Så det, bägge två kommer till 1529. Och det kan man ju då placera in i historien där att Augsburgska bekännelsen kommer 1530.
Du nämnde stora katekesen nu.
Ja.
Ska vi ta lite lätt, vad är skillnaden mellan lilla katekesen och stora katekesen?
Ja, stora katekesen är en helt annan typ av text. Den är inte som lilla katekesen har ju som formen är ju fråga svar, och tanken är att man ska lära sig dem utan till. Stora katekesen är en mer resonerande och argumenterande text som är skriven i första hand till de som ska predika. Och lilla katekesen är för alla och en var.
Det var ju någonting nytt det här. Och vad var det som var nytt med lilla katekesen när den kom?
Ja, Luther kunde ju anknyta till tidigare katekeser från medeltiden, katekeser som inte verkar ha varit särskilt utbredda, men som fanns, och han kunde anknyta till, ofta hade de tre delar, och då var det delarna buden, trosbekännelsen, Fader vår, dessa tre. Men det Luther gör är att han anknyter till detta, men han ändrar ordningen på dem. Så att den medeltida ordningen var att det började med bönen, Fader vår. Sen kom trosbekännelsen och så kom buden som tredje del. Och i Luthers första utgåva av lilla katekesen så har den bara tre huvudstycken och inte fem. Och det är dessa tre då som fanns i de medeltida. Men han ändrar ordningen på dem, så att han alltså sätter buden först och sen trosbekännelsen och sedan bönen. Och det har man sett som ett uttryck för att Luther har ju en tanke som vi brukar sammanfatta med lag och evangelium. Att lagen i en mening kommer före evangelium. Och därför sätter han de 10 buden före trosbekännelsen. Buden då uttrycker vad Gud kräver av människan. Och trosbekännelsen i hög grad vad Gud skänker människan. Så då blir det en slags lag evangelium ordning och en slags lag evangelium dynamik i att buden kommer först. Så att på så sätt så anknyter han till en tidigare tradition, och samtidigt så får den en egen form. Det är något nytt där i den här ordningen. Och till de här 3 huvuddelarna så kommer några månader senare kommer dopet och nattvarden, som då blir 4:e och 5:e huvudstycket, som det brukar kallas i katekesen. Och sedan senare så lägger Luther till ett avsnitt om bikten, den enskilda syndabekännelsen och avlösningen. Och det läggs in där i anslutning till dopet, men det får ingen egen numrering i Luthers utgåva. Så att man räknar det med 5 delar, fast som en underavdelning kan man säga, så kommer även ett avsnitt om den enskilda bikten med. Så att därför är det alltså 5 huvudstycken som man brukar räkna med.
Var det att då Luthers sakramentsyn på de här 2 sakramenten, till skillnad, som en motreaktion mot de här andra sakramenten som fanns hos Rom, var det därför han tyckte det var så viktigt att lägga in dopet och nattvarden?
Ja, jag tror att det hör ihop med den här tanken att det är en bruksbok. Eftersom nu en kristen går till nattvarden, så vill Luther där ge hjälp att man ska veta vad det är och hur man kan förbereda sig inför det. Och att man ska leva i sitt dop, som han menar alla kristna varje dag ska tänka på och erinra sig. Så att, och då är dopet och nattvarden ju de 2 sakrament som Luther räknar med, och inte de 7 som fanns tidigare i den som han hade där från den medeltida traditionen. Och det här går han tidigt igenom, alltså det är ju till exempel i kyrkans babyloniska fångenskap som kommer 1520 som han går igenom de 7 sakramenten och menar att flera av de här ordningarna har befunnit sig i en form av babylonisk fångenskap och att en reformation nu ska föra fram till en biblisk förståelse. Så att utifrån hans definition av sakrament så blir det då 2 dop och nattvard. Och de läggs till. Och det, som sagt, det är nog mycket för det här bruket. Att detta ska en kristen ha med och leva i. Och det, att Luther tar med det bland de 5 huvudstyckena visar också hur centralt detta är för honom med sakrament eller nådemedel. Att Gud använder då materiella ting för att förmedla andliga gåvor, syndernas förlåtelse. Så att han tar med det bland de 5 säger mycket om hans, vad ska vi säga, kristendomsförståelse. Man kan tänka det som en pyramid. Där allra högst upp i toppen på en pyramid, om man ska fråga vad är det allra viktigaste i kristendomen, då är väldigt många kristna eniga om att det kan vi sammanfatta i Johannes 3:16, lilla bibeln. Men om man går ner lite grann i pyramiden, lite bredare, vad är, om vi ska säga lite mer om kristendomen, inte bara har en minut på oss att säga det till någon, utan kanske några gånger i en upptäckargrupp. Vad är det viktigaste? Vad är det vi vill ta fram? Då är alltså Luthers förståelse här uttryckt i 5 delar. Och det här att det nu är en bruksbok är också intressant, för att de här 5 delarna, om vi ser på de första 3, så handlar alltså det första huvudstycket, som då är de 10 buden, om vad människan ska göra. Och det andra, vad hon ska tro. Och det tredje, vad hon ska be. Så att redan genom dessa 3 så har han sagt att kristendom handlar om något mycket mer än det intellektuella. Det handlar om livet, om gärningarna, det handlar om hjärtats tro och bekännelse, förhållande till Gud och bönen. Och sen kommer som fjärde och femte detta med vad Gud skänker i sakramenten, i dop och nattvard. Och jag menar, om alla är överens om Johannes 3:16, så när man kommer ner lite grann här, den här grundförståelsen, vad är huvudstycken, vad är kärnan i kristen tro, där har Luther ett ganska profilerat svar. Detta hans svar innebär då att om vi ser på de här delarna så kan man säga att för det första så sätts Gud i centrum, så att hela portalen och vägen in i hela lilla katechesen, det är alltså budet, du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Och detta nu första bud spelar en väldig roll för hela Luthers förståelse. Det sätter alltså att Gud är Gud och Gud i centrum, och sedan så kommer vad denne Gud å ena sidan kräver med sitt du skall och du skall inte. Och sedan vad han skänker i form av trosbekännelsens ord, och vad fadern skänker, sonen skänker, anden skänker, stryker Luther starkt under. Bönen Fader vår med sin speciella utläggning hos Luther, och sedan att Gud när han skänker så använder han sig av materiella ting. Så man kan säga att den å ena sidan är, ibland säger man teocentrisk, Guds centrerad. Människan då tilltalas i hela sin person, hela sin varelse, allt från gärningarna, tron, bönen. Och Guds gåva är som en genomgående drag, och där Gud också använder sig av materiella medel när han förmedlar sina gåvor. Det är ett ganska karaktäristiskt och specifikt lutherskt drag, så det här jag nu nämnde.
Hur gör han det? Hur använder han de här materiella tingen?
Ja, så Luther, utgångspunkten är för Luther hela tiden Guds ord. Det Guds ord säger, det ska människan ta emot, tro på, lita på, förtrösta på. Och när då Guds ord säger vad dopet är, dopet i vatten, så är det ett sätt att ta emot Guds gåva, att nämligen förtrösta på det, lita på det i sin enkla form. Nattvarden likadant, att brödet och vinet förmedlar Kristi kropp och blod. Så att just för att Guds ord nämner dessa materiella fysiska element, alltså vatten, bröd, vin, därför är de så viktiga för en kristen som tror på Guds ord.
När vi är inne på Guds ord så sa ju Luther sola scriptura, alltså Bibeln alena. Hur är relationen mellan Bibeln och lilla katechesen?
Ja, det är en viktig fråga. Det finns några nivåer i lilla katechesen som är viktiga att ha med. Och det finns en första nivå, och det är helt enkelt bibelord. Alltså i de här fem huvudstyckena så kan man säga att den första nivån i första huvudstycket, det är helt enkelt de 10 buden. Så det är ett utdrag ur Bibeln, kan vi säga, de 10 buden. Andra huvudstycket är det inte direkt ett utdrag, men ett slags referat av Bibeln, en slags sammanfattning av Bibeln, nämligen i trosbekännelsen. Så att det är trosbekännelsen, den apostoliska trosbekännelsen, som är kärntext, kan vi säga, i andra huvudstycket. Tredje huvudstycket är det bönen Fader vår, som också är ett avsnitt ur Bibeln, om vi så vill. Dopet är det instiftelseorden, nattvarden, vi kan kalla dopets instiftelseord och nattvardens instiftelseord i femte huvudstycket. Så att det är första nivån. Det är egentligen i alla fall är det bibelcitat, utom då i andra, där trosbekännelsen är en slags bibelsammanfattning av bibliska historien, Guds frälsningsgärning. Sen kommer som nästa nivå i katechesen, där Luther genomgående ställer frågan, vad är det? Vad betyder det? Was ist das? Frågar han på tyska. Vad betyder det? Vad innebär detta? Och så kommer sedan hans svar. Och de här svaren är också väldigt korta och kärnfulla. Men det är viktigt att stryka under här att själva första nivån och det som är det viktigaste, det är helt enkelt bibelord som han sammanfattar. Han vill sammanfatta egentligen hela Bibelns budskap i denna korta text. Samtidigt så är det ju hela idén och tanken att detta inte ska vara en sluten bok, utan den ska vara öppen i betydelsen att den pekar mot vissa bibelställen och vi ska läsa dem, man kan predika över dem, de kan utläggas så att de här kärntexterna liksom förbinds med andra längre texter i Bibeln och på så sätt hjälper oss att tolka skrift med skrift. Att man förstår hela Bibeln utifrån vad som är dess centrala budskap. Så att ibland har man använt det här uttrycket att katekestexterna är öppna på det sättet att de liksom pekar mot Bibeln och ska vara i en slags samspel med bibelläsning, bibelutläggning. Och samtidigt att de också ska vara öppna, som man har sagt, mot livet. Så att allt som man möter, han säger på ett känt ställe i Stora katekesen, att under allt som vi möter i livet ska vi se i ljuset av de här bibliska sanningarna som vi har lärt oss utan till. Så på det sättet är katekesen och dess formuleringar, de ska fungera tillsammans med bibelläsningen. För annars är ju sola scriptura hela hans ärende på ett sätt. Och det här är ett sätt där han vill sammanfatta den. Och den kallas sen i Concordieboken för lekmannens bibel. Alltså de som inte kunde läsa eller hade en hel bibel fick här, menade man, själva huvudsaken.
Är det, många skriver ju böcker som heter Låsi på den här tiden. Var det här en liten Låsi i miniatyr?
Ja, det skulle man kunna säga. Låsi kommunes heter Melanchthons första, det man kallar den första evangeliska dogmatiken, och den kommer 1521. Och ibland säger man att Luther skrev aldrig någon dogmatik, och det gjorde han inte på det sättet som Melanchthon gör det. Men det är en sanning med modifikation, för att lilla katekesen är, kan vi säga, ett dogmatiskt verk också. Samtidigt som det är allt det här andra, så är det en liten lärobok i kristendom.
Var det inte så att Luther till och med sa att Melanchthons Låsi kommunes 1521 nästan borde vara kanonisk?
Jo, det stämmer. Han var mycket positiv till den.
Men hur togs den här lilla katekesen emot när den för 490 år sedan kom ut?
Ja, den har spelat en väldigt stor roll. Dels på det här församlingsnivån där man har lärt sig den utan till och den har burits i mångas hjärtan. Men den har också spelat en väldigt stor roll genom att den kom med i bekännelseskrifterna. Alltså de lutherska församlingarna samlades ju runt bekännelser. Och det träder fram hela detta i och med Augsburgska bekännelsen 1530. Så att bekännelsen har spelat en stor roll i den lutherska kyrkan från början. Det är sådan på sätt och vis växer fram. Och när man då skulle till Augsburgska bekännelsen lägga fler bekännelseskrifter, så är ju Luthers lilla och stora katekes med som en del i den här skriftsamling som alla lutherska kyrkor använder sig av. Augsburgska bekännelsen, lilla och stora katekesen. Och det blir också en del då i det som kallas Concordieboken. Concordieboken är då en bekännelseskrift i många lutherska kyrkor utöver världen, men inte i alla. Till exempel blev den av historiska skäl aldrig antagen i Norge och Danmark. Så de har inte hela Concordieboken, men däremot Svenska kyrkan har hela Concordieboken. Och som jag sa, den blev antagen 1580 och Då är det alltså 50 år efter Augustana 1530. Och däremellan var en lång period av diskussioner, inte minst perioden efter Luthers död 1546. Diskussioner om saker i egentligen i Augsburgska bekännelsen. Och med Concordieformeln, som då är en del av Concordieboken, så lyckas man ena väldigt många av dem som var oeniga. Så att Concordieformeln, det är liksom endräktsverket. Och i Concordieformeln så hänvisar man läsarna till Luthers lilla katekes, som sägs vara som en sammanfattning av Bibeln.
Lilla katekesen kom ut 1529. Men Luther, han hade ju varit produktiv innan 1529 också och gett ut mycket skrifter. Hur sätter man in lilla katekesen i Luthers verk?
Ja, några hållpunkter här kan ju vara, om man tänker hans födelse som är 1483. Spikandet av teserna, de 95 teserna, 1517. Och sen från 1517 och fram till 29 så är det en process, och alltså en viktig fråga är: när upptäcker Luther evangeliet? Han säger själv, mot slutet av sitt liv så återberättar han berättar om hur det gick till när han upptäckte evangeliet. Och han tillskriver ett speciellt tillfälle en avgörande betydelse. Han säger att när han insåg vad Guds rättfärdighet betyder i Romarbrevet kapitel 1, så säger han att det var som om han hade gått igenom paradisets port. Han kände sig helt och hållet född på nytt, beskriver han. Och enligt hans egna ord då så äger det här rum någon gång 1518 troligen. Och det är en omdiskuterad fråga, men mycket talar för att det stämmer att det är där 1518, så att han egentligen alltså inte har upptäckt evangeliet när han spikar de 95 teserna. Utan han är mer kritisk mot vissa bruk, han är på väg mot någonting, men han har ännu inte gjort denna upptäckt. Och efter denna då liksom avgörande betyder det här avgörande tillfället som har stor betydelse, så fortsätter han upptäcka saker. Så att oavsett vad man vill datera det här genombrottet, så 1518, 19, 20 händer det hela tiden. Man kan följa i hans skrifter steg för steg, och man brukar säga någonstans 1520-21 så är egentligen alla eller de allra flesta stora bitarna i hans teologi så att säga på plats. Så i de skrifterna, 1520 är också intressant nu inför nästa år, som då blir ett 500-årsjubileum för flera av dem. En kristen människas frihet, kyrkans babyloniska fångenskap som vi nämnde, till den kristna adeln, och det är ytterligare någon. Så 1520 är ett viktigt, viktigt årtal. Om goda gärningar var den fjärde viktiga skriften. 1520 är ett viktigt årtal, men det finns fortfarande saker som han kommer till större klarhet i. Men det vill säga, när vi kommer fram till 1529, då har mycket hänt däremellan. 1500, ja, om vi ska ta några steg, 1522, då har han en strid med de grupperna som ville gå mycket radikalare fram med reformationen, till exempel Karlstadt och andra i Wittenberg, som Luther kallar svärmarna. Och delvis kopplat till det så är bondeupproren 1524-25, och en speciell svärmare som heter Thomas Müntzer, som Luther har en hård motsättning med. Han gifte sig ju 1525, och det påverkar hans tro och förståelse av kristendom på ganska på olika sätt. Så att 1529, då talar vi om en så att säga mogen teologi, där de egentligen alla bitar som vi förknippar med Luthers teologi är på plats. Och sedan, ja, som jag nämnde här, han dör 1546. Och då blir det en tid av oro, när vem ska nu vara ledare, och det finns frågor kring Melanchthons teologi och så 1577 skriver man under Concordieformen, Concordieboken 1580. Så ser en slags övergripande bild ut.
Och i Sverige så har vi ju haft många svenskar som har skrivit katekesutvecklingar, och lilla katekesen var ju en del av skolundervisningen ända fram till 1919 i Sverige. Den mest kända är väl kanske 1878 års katekesutveckling. Hur har användandet av de här katekesutvecklingarna, hur har det sett ut i Sverige?
Ja, alltså katekesutveckling, det är då som du säger här, den mest kända nu är ju 1878 års, som nyligen, som nu ges ut i en ny utgåva. Det är att man till de olika delarna i den kristna tron ställer fler frågor helt enkelt. Man går vidare och utvidgar varje punkt med nya frågor och svar utöver Luthers egna då korta. Så den är i sin form alltså fortsatt fråga-svar. Medan däremot katekesförklaringar, det är ju ofta när man har predikat över katekesens delar. Man har haft predikoserier och andakter där man har utgått från katekesen. Det brukar vi kalla katekesförklaringar. Du nämnde skolan, och det är ju intressant, en sak som hör ihop med det vi nämnde tidigare, nämligen dels vad katekesen är för slags form, typ av bok. Den är ju, man kan säga då, i korta satser en slags dogmatik. Men det intressanta är, och det hör också ihop med frågan här, hur den användes ihop med Bibeln, att på Luthers tid, även om man nu hade det här, man skulle lära det utantill, eller på engelska by heart, man skulle bära det i sitt hjärta. Sen var det i kyrkan att man läste texter, alltså evangelietexter och andra, som är berättelser. Och det här samspelet då mellan dogmatik och berättelse är intressant, som ju fanns där på Luthers tid. Du lärde dig katekesen och sen hörde du och det predikades över ofta berättelser, evangelieberättelser. Och det här återspeglas då i hur det var i skolan, där man å ena sidan hade lilla katekesen som ämne. Och samtidigt hade man biblisk historia. Och biblisk historia är ju helt enkelt berättelserna, alltså den röda tråden i Bibeln, olika berättelser från Gamla och Nya Testamentet. Och de läste man parallellt. Och det hör också ihop med frågan här hur katekesen och Bibeln hör samman. Att de här två, det är två sidor som ska hållas ihop. Så att säga, dogmatiken och berättelsen.
Mm. När du säger berättelsen, det kanske var lätt att ta till sig för de som inte kunde läsa.
Det stämmer. Det stämmer. Och om man tänker på 1500-talet och när den kom till, så var det ju, alltså många var analfabeter, och samtidigt var det fler än vi ofta tror som också kunde läsa. Men tanken med katekesens korta frågor och svar, och frågan då vad är det, eller vad betyder det, och sen är det ofta en kort kärnfull. Det var den här utantillinlärningen som man skulle, alltså Luther har olika, även vi kan kalla pedagogiska råd, hur man ska gå tillväga, att man ska börja med att lära sig själva bibeltexten. Så där kommer det här fram, att det är olika nivåer i de olika huvudstyckena. Och sedan då hur man går vidare, och när han talar om barn, att man ska lära dem detta, och han har där tanken att det ska läras utantill innan man för mycket går in och försöker förstå vad det betyder för mig, och så alltså tillämpa det, kan man säga. Så att när det gällde barn var det en sak, vuxna var en annan, men som du säger att berättelserna, och det, man kommer lite in på bilder där också. Luther var ju positiv till att behålla bilderna i kyrkan, medan de här som jag nämnde, Karlstadt och svärmarna, kallas ibland också för bildstormarna, ville kasta ut bilder och olika skulpturer och liknande ur kyrkorna, utifrån en viss förståelse av bildförbudet. Men Luther har, dels förstår han inte bildförbudet som dem, men han ser också ett positivt bruk i bilder som blir ett sätt att förmedla budskapet. Ofta är det berättelser som man kan avbilda. Och de här berättelserna är ju inte bara berättelser, utan det är ju sanna historier, Guds gärningar i historien. Från begynnelsen till änden, hur Gud handlar i historien, och särskilt de som vi har tecknade i Bibeln, blir ett sätt som en kristen förstår historien, förstår sig själv, blir insatt som en del i denna historia.
I en del äldre katekeser då, så finns det någonting som heter hustavlan med, och i andra så finns det inte med. Och jag tror inte att alla som lyssnar här ens vet vad en hustavla är för någonting. Kan du inte svara lite på varför finns den med i vissa utgåvor och andra inte? Och framförallt då, vad är den här hustavlan?
Om vi börjar med vad det är, så är det helt enkelt bibelord som Luther har samlat, som riktar sig specifikt då till människor som har olika uppgifter. Och de följer en ordning hos honom, så att det är riktat till sådana som har något ansvar i tre olika stånd, som man säger ibland. Alltså överheten, kyrkan, familjen. De här tre liksom ordningarna, Luther kan kalla dem för de tre heliga ordningarna, säger han ibland. Eftersom de är heliga, eftersom Guds ord talar om dem. Och då kan den tala särskilda bibelord till de som är satt i en överhetsposition, eller den som är under en överhet, hur man ska förhålla sig. På samma sätt riktar den till de som är präster eller de som är församlingsbor. Och de som är olika positioner i en familj, fäder, mödrar och så vidare, eller barn. Så alltså hustavlan, som man kallar den, samlar bibelord riktade till specifika uppgifter. Och de har en särskild ordning hos Luther, de här tre. Nämligen alltså det som rör samhället, överheten, kyrkan och familjen. Och i det här ligger en viktig poäng, för att han menar att detta är de ordningar som Bibeln beskriver och som vi kallas att leva i. Och i detta så ligger samtidigt då en kritik av hans samtids förståelse av olika ordningar, där munk och nunne, hela klosterväsendet spelar en stor roll, och om du kunde kallas för fullkomlighetens stånd som du skulle gå in i om du ville tjäna Gud på ett särskilt sätt. Mot det så ställer Luther den här, att vi tjänar Gud i dessa ordningar som ligger väldigt nära vardagen och det skapelsegivna med samhälle, kyrka, familj. Och sen att de inte tas med i vissa utgåvor, det tror jag hör samman med att man har menat att treståndsläran inte längre är fungerar så att säga som samhälls- eller verklighetsförståelse, och därmed skulle de då ha spelat ut sin roll, eller någon annan anledning, jag vet inte exakt varför. Klart är att Luther själv, de är alltså med, inte i den här allra första som han gjorde med bara de tre delarna, men de kommer in väldigt tidigt av Luther själv. Och poängen med dem är ju att det är där det kristna livet ska levas ut, i dessa ordningar. Så man kan säga att katekesen liksom mynnar ut i de här kallelseuppgifterna. Och hela Luthers så kallade kallelselära finns här i bakgrunden, som kanske för långt att gå in på nu. Men det är ju mycket det här att du tjänar Gud genom att leva enligt de 10 buden i din vardag.
Teologen Dietrich Bonhoeffer pratar ju om 4 mandat istället.
Ja.
Och är det en modern uppdaterad variant av treståndsläran?
Det kan man säga det. Han talar om 4 mandat, och skillnaden mot de tre stånden är att han skiljer liksom det som tidigare kallas hushållsståndet. Han delar upp det i familj och arbete som två. eftersom på 1500-talet var familj och arbete ofta en enhet. Inte bara jordbruket utan även i städerna. Bagare eller vad man nu var, så var hela familjen en del i arbetet. Så att hushållståndet rymde då arbetet, medan efter den industriella revolutionen så skildes det här i hög grad åt, och det är det Bonhoeffer vill uttrycka. Sen vill han istället få kalla det stånd, som han tycker är uttryckt för en slags alltför statisk kanske förståelse. Så talar han om mandat, fyra mandat. Och det hör ihop med att han vill stryka under där att det är ett uppdrag från Gud. Och han menar att just dessa fyra, nämligen att leva i en samhällssituation där du antingen tillhör en överhet eller är liksom underordnad överheten. I en familj, antingen du är gift eller så är alla en del av en familj på något sätt. Ett arbete, avlönat eller oavlönat, så kallas man till att arbeta på olika sätt. Och han räknar även in kultur i denna. Också livet i kyrkan. Alltså dessa fyra delar av verkligheten menar han att alla människor kallas in i och står i någon relation till. Och anledningen till att han gör det är för att han menar att det är just dessa som Bibeln talar om. Och i det ligger också en kritik mot andra ordningar, som där i Tysklands 30-tal man ville lägga till de här fyra eller tre. Nämligen sådana som rörde till exempel ras, som då hans är en kritik av, eftersom det inte finns stöd i Bibeln.
Men kan man applicera Bonhoeffers fyra mandat på hustavlan?
Ja, det kan man. De hör ihop på så sätt att hustavlan uttrycker den här tredelningen egentligen, de tre ordningarna som Luther, och då han stryker under det som jag sa, han kallar dem för heliga ordningar just för att de är befallda av Gud. Och egentligen är det som Bonhoeffer utgår från, alltså den egentligen treståndsläran, och så vill han uttrycka den på ett sätt som mera träffar verkligheten idag. Så att även om han inte har, han gör ingen sån konkret liksom katechesform av det eller uttrycker med de här bibelorden, men själva grundförståelsen att det finns olika dimensioner av livet och verkligheten, om de är tre eller fyra, men att vi är insatta i allesammans samtidigt, det är hans poäng.
Ja, vi börjar närma oss slutet här, men hur ser fortsättningen ut nu, Torbjörn, för det här katechesprojektet här i FFG-podden?
Vi hoppas alltså kunna tala nu om de här olika delarna. Och om man inte är hemma i katechesen så blir det ett sätt att lära känna den. Men som vi har sagt här, det är ju fem huvuddelar. Och varje del kan ju sen delas upp i mindre delar. Om en huvuddel är de 10 buden så kan man ju se på buden var för sig. Och på liknande sätt om trosbekännelsen, de olika delarna i den och så vidare. Så vi hoppas att kunna gå igenom och både med historiska aspekter på det, hur det växte fram och vad Luthers intentioner var, men också hur det har använts i vår tid och hur det kan användas framöver. Så att, och det blir en blandning av också de olika disciplinerna inom teologi som vi har här på församlingsfakulteten. Alltså det blir både exegetiskt, bibelteologiskt, det blir pastoralteologiskt, dogmatiskt, systematiskt, kyrkohistoriskt. Alltså, så vi hoppas att det kan vara en tråd här som går genom podden här med vissa mellanrum, men att vi håller det här levande genom att se på det så här steg för steg.
Vår tanke är ju inte bara att ha folk som finns här i huset med, utan vi kommer bjuda in lite intressanta gäster också.
Det ser vi framåt, inte minst de som präster som har använt det här och har erfarenheter också från den verkligt praktiska sidan av att försöka använda katekesen i församlingen.
Då tackar vi dig Torbjörn för att du var med, och du återkommer ju redan i nästa avsnitt om katekesen, och då kommer vi tala om första budet. Och är det så att du vill bidra till den här poddens fortsatta arbete, så går det bra att göra det på Swish, och så är det nummer 123-100-8457 som gäller, och så märker man det med FFG podcast. Och nämnas bör också att vi har spelat in det här avsnittet i vår alldeles nya poddstudio här på församlingsfakulteten. På återhörande nästa vecka.